Far, vi takker deg, vi priser deg, og vi ærer deg denne dagen, Jesus. Jesus, det deg det hele handler om, og det deg som skal få all vår ære, all vår pris, all vår takk. Far, jeg ber om at du taler i dag, ja. Be om at du kommer og blir en mektig, hellig ånd her, og bare utgjorde inn oss, far. Takk for at vi skal få lov til å kjenne ditt nærvær denne dagen, som du allerede så har vi kjent det for. Far, vi bare ærer deg for det. Du kommer her når vi ber til deg. Og du kommer når vi vender oss mot deg, for så er du ikke langt borte her. Da kommer du å møte hver eneste en som ønsker det, far. Og det ber vi om i dag, far, så du bare skal møte hver eneste en. Jeg ber om at du vil velsigne og være med, far, sånn som jeg tror du har talt til meg, så håper jeg at du skal tale i dag. Jesu navn. Amen. Jeg har jo vært på tur, og Gud god, og han gjør alt det som han har lovt, og vi ser det igjen og igjen hvordan at det var i Benin denne gangen, og jeg vet ikke, det blir som vanlig å se folk bli helbredt for det ene og det andre, og døve hører, blinde se, og lamme gå. Det er liksom vanskelig, ja. Det er det som er hverdagen der nede, og det er jo fantastisk å få lov til å være med til et land som faktisk er i vekkelse. De snakker om for 30 år siden, så var det 0,8% kristne i Benin. Og nå 30 år etter, så sier de at vi begynner nærmest 15% kristne i løpet av 30 år. Det er sterkt, altså. Det er en forventning, det er en tro, det er liksom masse. Og det som er fantastisk, det er jo Gud, han er den samme der nede som han er her. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Så det er alltid veldig trosoppløftende, og tusen takk for menighetene der. Gir meg mulighet for at jeg kan få lov til å reise dit. Og tusen takk for de der med til å be. Jeg tror ikke dere vet hvor mye ofte det har å si at det er med i forbund. Det er et eller annet med når vi reiser ut på de her misjonsturene, så akkurat det her hvor vi utholder som kampanjeevangelisjon og prøver å dra inn nettet og få så mange som mulig både frelst og helbredt. Det er vi liksom litt ute på fiende land, for å si det sånn. Vi reiser steder hvor ingen andre reiser, og mørket er mørkt mange av de stedene. Og vi ser igjen og igjen hvordan det er kamp på, ikke bare under kampanjene. Det var det jeg skulle si om den turen. Har det godt? Ok, vi skal gå i gang med et nytt tema nå. Jeg har liksom gått siden jul, og liksom, Gud, hva er det som det neste år er det vi er på vei hen? Og det som jeg har tenkt er at i dag, jeg har ikke klart til å komme inn i hva er det neste vi skal snakke om. Jeg har vært liksom i gang, jeg har prøvd å forberede et nytt tema i et stykke tid, og først så var jeg liksom innom Nehemias. Og liksom historien om hvordan bygger opp den Jerusalem og myen og alt det. Og så etterpå så blir det, det var liksom ikke helt der. Så kommer jeg inn i Josef og historien om Josef og drømmene hans og hvordan han er med til å forvandle inn hele nasjonen og berge inn hele nasjonen. Og jeg klarte som ikke helt kommer der, så var det Josvei og innom. Men etter hvert da, hvis du kjenner de her historiene, så vet du at alle de her personligheter i Bibelen, de har noe til felles. De var på vei et sted for Europa og nytt land. De var med til å bygge opp det som var lagt i ruiner, og de var på et oppdrag for den levende Gud. Og de har fått et mandat som ikke bare hadde liksom betydning for dem selv, for dem og deres familie, men som hadde betydning for en hel nasjon, en hel generasjon etter dem. Så jeg opplever at det er et land som Gud han er ute etter. Og det var noen mennesker, de her historiene om Nehemia og Josva og de her folkene, det var folk som hadde sett noe, og de opplevde dem på vei et sted hen, og uansett liksom hva som skjedde i deres liv, eller om liksom hele helvete brøt løs innover dem, så gikk de på. De fortsatte fordi de hadde fått et ord for Gud. Og jeg tror nemlig jeg opplever det sånn at Gud han er ute etter noe hos oss. Overskriften i dag, det er tro eller fantasi. Tro. Og jeg tror det er noe med det med tro, altså, är det inte bara en tro när allt går fint och allt vi ser liksom allt för oss och allt är perfekt och vår vägen är liksom det tråkigt upp föran, men en tro som existerar i vildmarken där var man inte helt känner hur det är det vi ska gå här, men man känner på insidan det är ett land vi är på väg till, vår destination är ett ställe framme. Jag tror att Gud han har ett kall och en vision och en destination för den här menigheten som han vill ta oss med i. Men det kräver, tror jag, att vi ska vara med, vi ska utvidga lite vårt perspektiv. Jag är trafikläsare i dagliga, där har jag ofta elever som kommer och ska överköra med bilar. Någon har aldrig kört bilar, där begynner vi att gå ut i trafiken, där övar vi liksom på en parkeringsplats och rycker fram och tillbaka liksom i gangsättning och sånt. Men jag tror att han är ute efter nå lite så att vi ska ta oss från bara att vara på den här parkeringsplatsen. Men Gud han har nog mer, vi ska ut på någon väg och uppleva mer av det som Bibeln snackar om och det som är löftena gitt till menigheten. Kan du säga amen till det? Jag upplever det nämligen som ett ansvarsligt som en pastor. Vi ska pröva att snacka lite om vad är det vars rammer. Alltså att pröva att utvidga de rammarna som Gud han har för oss. Och börja se lite på vad är det hans fulla plan den är för ditt liv och för mitt liv. Du snackar om fullheten av Guds fylle. Jag prövar liksom att börja utvidga lite av det här. Okej. Okay. Ska vi börja? Jag tror många av oss vi har säkert prövat det här med att föreställa oss. Och, alltså, vi föreställer oss ting. Föreställer oss vart anstet och dra på ferie i syden och nedadricka iskall cola och spisa carbonara eller vad du lika spisa. Alltså, vi föreställer oss ting, vi föreställer oss ett annat liv, ett annat jobb, bo i ett annat sted eller ha en god ekonomi med rumslighet och sånt. Och kanske du som sitter här, ung och ugift, du drömmer om att ja, men kan jag bara en dag bli gift med han där eller gift med hon där, så vill mitt liv liksom. Vi har de här drömmarna, vi fantaserar och vi börjar föreställa oss ting. Så kan det också vara de djupare ting som handlar om jag skulle så väldigt gärna ha en bättre hälsa. Jag drömmer om att ha en bättre tillstånd i min kropp eller en väldigt fungerande familj. Man drömmer om ett gott äktenskap eller barnbarn och allt det där. Men idag så ska vi pröva att tänka läsarna och göra klart för vad är det vårt föreställningsevne? Ser man det på norsk? Föreställelse, alltså det med drömmar, har visioner, det med föreställelse och ting, vad är det till för och vad är det inte till för? Det som är så fantastiskt med vår, vad ska jag säga, fantasi, det är ju att det är gratis och vi kan föreställa oss ting och det kostar oss inte något, alltså det kostar inte något att drömma om att ha ett liv, ett liv som är helt och fritt och fri för liksom fördömelse och skam och drömma om ett liv som vår Gud han är till stede. Det kostar oss ingenting, det kostar oss inte något att ha det här, börja föreställa oss de här tingen. Och varför inte drömma om ett gott liv? Varför inte drömma om en god framtid? Alltså många i vårt land som sitter runt och kan leva i utelivelse eller ting som man inte vill göra upp med. Om man liksom drömmer om att jag ska aldrig någonsin tillge den här personen. Jag ska helt till den personens dödsdag så ska jag hålla det här emot han för det. Eller så ska jag sitta på graven hans eller så ska jag liksom... Det är folk som drömmer om sådana ting, men låt oss drömma om ett gott liv. Ett fritt liv, ett tillgivet liv. Ett liv där vi får lov att leva i fred och i glädje. Och så kan man gå och tänka mig, ja, men Jens, vad om allt det här som jag drömmer om, har visioner om och tänker för mig, vad om inte det sker? Vad om allt det vi snackar om och det vi ber om på bönemötena, vad om vi aldrig någonsin upplever att det kommer till att ske? Är Gud då en lögner? Att han lovt oss något så får vi aldrig lov till att se det. Jag tror det som är faktum i förhållande till det med tro. Alltså vi är vant till att tro. Vi tror på många ting. En vardagslig ting är att hvis vi ställer oss på busstoppen här borta så står vi ju där i tro till att det faktiskt kommer en buss på ett tidspunkt. Gör vi det? Så for oss er det mange ting, så når du stikker, stikker inn i stikkontakten, så har vi en forventning om, vi har en tro på at nå kommer det strøm ut av den stikkontakten hvis du har betalt inn høye elektriske regninger og sånt. Så vi har liksom en forventning, så vi lever ofte i vårt daglige liv, så har vi en tro på ting. Jeg tror at faktum er, det er lydigheten til å tro, når vi snakker Guds rike, det er min oppgave. Men utfallet er det som skal si, det er Guds ansvar. Altså, det er ikke du som både har ansvar for å tro på Gud og sørge for at tingene skal skje. Nei, det er hans oppgave, det er å gjøre tingene, men vår oppgave, det er å stole på ham. Min oppgave, det er å stole på ham. Om han ikke gjør det, om han gjør det eller ikke, det er ikke mitt ansvar. Og vi kan godt stille spørsmålet der. Job, han har gjort det i Bibelen, vi gleder oss om han. Men han er en suveren Gud. Han bestemmer når tiden er. Han bestemmer hvordan bønnesvaret skal komme, hvornår det skal komme, og hvilken sesong og alt det her. Men vår oppgave, det er å tro og forvente til Gud. Men jeg tror dessverre at vi som hans folk ikke har oppfylt vår del iblant. Vi har ikke gjort en del av jobben som er vår. Det blir ikke sånn veldig morsom preken i dag, altså. Men jeg tror det blir en riktig preken. Jeg tror det er noe som Gud han vil med oss i det her som jeg skal tale. Vi har unnlatt å forestille oss selv hvordan ting kan bli. Hvordan vi kan være raske og forestille oss fri for plager og smerte. Og forestille oss hvordan en dag så vil jeg være gjenopprettet. Og jeg blir fri for all det her skam og skyld og fordømmelse. Jeg tror mange mennesker så er det også sånn at vi vil gjerne se resultatet før vi begynner å gjøre noe med det. Vi vil se, liksom, ja, men det, før jeg begynner å stå i tro for det, eller gå på det som Gud har sagt, så vil jeg se noen resultater. Men det er ikke helt sånn det henger sammen. Din oppgave, det er å stole på ham, uansett hvordan utfallet det er. Hans oppgave, det er utfallet. Så hva skal vi gjøre? Nei, vi må tro på ham. Vi må sette vår lit til ham. Vi må, med alt vi er, så må vi tenke, ok, det som Gud han har sagt, det kommer han til å gjøre. Og så får han la utfallet bli utfallet. Jeg skal prøve å snakke litt om det med rammeverket for tro. For jeg tror at troen begynner med at vi forestiller oss ting. At vi begynner å drømme om, at vi begynner å fantasere. Og det handler om at vi begynner å se noe før det egentlig kan syntes. Det er det som tro er. Vi skal gå inn på noen skrifter til noe etter hvert. Men altså, at det finnes noe som jeg ikke ser. Jeg har det ikke her hos meg, men jeg forestiller meg at en dag så kan det bli sånn. Walt Disney, han sa det. Alle kjenner Walt Disney. Det var han som... Hva er det han er kjent for? Det er å lage tegneserier og... Hva sa du? Disney? Han er kjent for Disney. Walt Disney er kjent for Disney. Så det er jo han som liksom har bygd opp det her store imperiet, er masse produksjoner, er underholdning og sånn. Walt Disney, han hadde et quote, eller hva heter det, et say, noe han sa, slagord. If you can dream it, you can do it. If you can dream it, you can do it. Altså kan du forestille deg at det skjer, så vil du komme til å skje det. Og det her er jo kjent prinsipp i forretnings- og businessverdenen i dag. Altså, mye mer det mennesker forestiller seg, drømmer om ting, og så skulle det skje da. På et tidspunkt så etter Walt Disney sin død, så jeg har blitt fortalt denne historien, der setter han hans kone til en sånn stor tilstilling, og de har bygd det her svære nye studie eller bygning. Og Walt Disneys kone, hun sitter der og sammen med noen på scenen, og de liksom skal se på alt det her mektige store som har skjedd, og så er det en som dytter bort liksom med kona hans, og så sier han, jeg skulle ønske at Walt Disney han hadde vært her selv, så han kunne sett det her fantastiske bygget som han har bygd nå. Og hans respons for kona hans, det var ganske interessant. Altså, grunnen til vi kan se det, det er fordi han drømte om det. Det er sånn interessant den der holdningen, at det finnes noe med å forestille seg, drømme om noe, se det, og det er det som tro er. Habakkuk, kapittel 2, så står det sånn, skriv synet tydelig på tavla, så det blir lett å lese. Vi skriver ned at noen ganger så har vi drømmer og visjoner i vårt liv, og det kan være godt å visualisere, skrive det ned. Det er en drøm jeg har. Det er en visjon jeg har fått. Det er noe som Gud han har sagt til meg. Skriv det ned, så det blir synlig, så det blir lett å lese. Og Hebreerne sier videre sånn her i kapittel 11, vers 1. Her er Bibelen med i dag. Husk å ta Bibelen med. Det kan godt slå opp hvis dere vil, så kan vi finne Hebreerne 11. Jeg oppmuntrer deg stadigvæk til å ta Bibelen med. Jeg prøver å forberede alle de her powerpoints, men det er viktig å komme inn i Guds ord. Hebreerne 11 står der. Troen er et pant på det vi håper på, et bevis for det vi ikke ser. Er det noen her som har bestilt seg noe på internett noen gang? Det var noen gamle pensjonister her nede bak, og ja, det var litt forskjellig. Jeg tror vi fleste av oss, vi har vel prøvd på et eller annet tidspunkt å bestille noe på internett. Og det som er når du da har vært igjennom denne stillingen, så er det sånn at på slutten så får du en kvittering. Du får en mail, kanskje en kling, så klarer man det inn i en mail. Og nå har du fått en kvittering på det her, det har du bestilt, og det kan du forvente komme 2-3 dager frem i tid. Hvorfor får du det? Ja, men det er fordi at pakken er jo ikke i din besidelse enda. Du har ikke fått det enda. Men du får den her kvitteringen, og den her kvitteringen den blir på en måte et bevis for at jeg har betalt for noe som jeg ikke har mottatt, og som jeg kommer til å motta på et senere tidspunkt. Er det ikke sånn det? Vi får den her kvitteringen som blir, hva skal jeg si, man kan nesten si det er en visjon da. Ja, men du har en kvittering, og du har liksom fått det her, og det er den som er nedskrevet, og man kan løfte det opp og ta det som sin kvittering. Og igjen, hvis vi ser på Bibelen, så ser vi den Guds menn og kvinner, de står liksom midt i stormene. De står midt i all denne forfølgelse, de står midt i alle prøvelsene. Men så står de liksom med denne kvitteringen i hånda. Vi har jo vært gjennom Apostlenes gjerninger, og det er den helt fantastiske historien med Paulus, hvordan han på slutten av sitt liv, så får han en engel som kommer og besøker ham. Han sier, Paulus, du skal stå om et stykke tid, så skal du stå foran keiseren i Roma og preke Guds ord. Og den engel kommer og sier det til Paulus, og etter det skjer så bryter jo hele helvete løs utover hans liv, hvor det er skipsforlis og forfølgelse og piskeslag, og det ene og det andre, han ender på en øy, og det er en slange som biter han i hånda, og alle bare forventer han skal dø. Paulus han bare rister det av seg. Jeg har fått et ord fra Gud om at jeg skal være der, jeg skal ikke dø her. Det er nå det som er med troa. Og det er den her kvitteringen på en måte. Han holder opp og han sier dem, jeg har fått det over for Gud. Og mennesker rundt deg kan forvente, nei, du skal ikke komme til å overleve og forvente at du kommer til å komme igjennom det. Men vi har fått en kvittering på at jeg skal være rask. At jeg skal være fri for det her. At jeg skal være fylt med glede i mitt liv. Guds ord er fylt med masse løfter om hvordan vi skal være fylt med glede, ikke deprimert og fylt av angst i det hele livet. Så troen er et pant. Guds ord, Guds løfte til oss, det er et pant på noe, altså en kvittering på ting som vi ser det enda, men han har sagt det kommer til å skje. Og når vi leser Bibelen, så er det jo masse fortellige, fantastiske løfter. Når vi får et ord for Gud, så gir han oss denne panten. Han gir oss denne på ting som kommer til å skje. Og vi ser noe som nødvendigvis ikke eksisterer i våre hender enda. Mens jeg leste om Nehemia, Nehemia var en veldig spennende historie egentlig, men det som er, jeg husker kanskje, nå skal jeg prøve å kjapt gjenfortelle historien. Nehemia, han befinner seg selv plutselig i et annet land, i Babylon, i unge fangenskaper. Ikke bare han alene, men hele Israels folket har endt opp i fangenskap i Babylon. Og plutselig mens han er der, de var jo liksom langt borte fra det som Gud har kalt dem til, og Gud har sagt at Israels folk, det er sånn og sånn det skal skje. Men de var langt under det. Og de befinner seg plutselig i det her fremmede land, og så gjennom en samtale så får han vite at jøderne som er tilbake i Jerusalem, hvordan de lever, og de lever i nød og fattigdom og i stor ulykke og stor skam liksom innover deres liv. Og de var hardt trengt, og murene og portene, de var liksom veltet og brent ned, og Jerusalem var liksom helt senket ned. Och det som Nehemia han gör det, han sätter sig ner och börjar han gråta. Han börjar fasta, han börjar be. Men det är inte bara det han gör. Han börjar också och koppla sig på det som är Guds löfte för Israels folk. Han börjar koppla sig på det som är Guds dröm för Israel. Han börjar se på vad Gud har sagt. Och så står det i Nehemia kapitel 1, vers 9. Och han börjar läsa någon av de gamla profeterna. De skriver så här: men hvis det vänder om till mig och håller buden mina och lever efter dem, om det så är drevet bort, som är drevet till bort, vad står det? Drevet bort till himmelens gränser, så ska jag samla där därför och bringa där till det sted som jag har valt till bolig för mitt namn. Nehemia han börjar göra så som Gud har sagt. Han börjar koppla sig på det som Gud har sagt. Han säger, ja, men hvis det vänder om så ska jag ta dig tillbaka. Jag ska dra dig oavsett vilket fanghull och mörker det befinner dig i. Så ska jag ta dig tillbaka för det är mitt löfte en av det här folk. Så han börjar att omvända sig. Och så går han till kongen i tro till att det som Gud har sagt, det vill han göra. Han får favör inne hos kongen. Och Nehemia han börjar liksom den här processen inne med. Det som är intressant med Nehemia sin historia, det är att han har inte något änglebesök. Han har inte någon sån skrift på väggen, han har inte någon brännande tornebusk. Han förstår att det som är hans uppgift, det är att tro på Gud. Tro på det Guds ansvar och gör som han har sagt. Och det är ju det som vi är, kära menighet, vi är troende. Vi är tron, vi är inte faktafolk. Vi är inte som ska ha allt liksom först. Vi är någon som tror på ting. När Paulus skriver alla sina brev så skriver han inte till kära faktafolk i Efesus eller kära faktafolk i Roman. Han skriver till de troende, alltså någon som tror på något, som tror på något men inte ser ända. Jag tror det är på tid att vi börjar att tro på Gud och de löfter han har gett oss. Selv om vi inte ser det ännu. Nehemia han var en drömmare. Han började att föreställa sig hur tingene kan vara istället för hur det är. Han går i förbön till Gud och han börjar att se för sig murar som är färdigbyggda. Människor som lever över Guds principer och standarder. Och han ser för sig ett land som kan vara till välsignelse för väldigt, väldigt många människor. Och vi behöver, vi som menigheter, vi som Guds folk, vi behöver vara drömmande folk som är fyllt av visioner, fyllt av tankar om hur tingene kan vara istället för hur det är. Jag tror det är att föreställa sig en framtid med Gud, det är i den. Att mycket kan ske i framtiden hvis vi föreställer oss Gud är med i den. Hvis vi har fyllt av frykt och vantro och allt det, så börjar vi föreställa oss en framtid var inte Gud är till stede. Men tro, det är att föreställa oss framtiden var Gud är med hans makt, med hans styrka, med allt det som han har lovat, det är tron. Vi behöver drömma. Jag tror verkligen vi behöver drömma större tankar. Vi behöver drömma för din nabo, han har behov för det. Dina barn har behov för att drömma goda drömmar för dem. Vi vill tala Guds ord in i deras liv. Din nabo där hemma, han har behov för att du drömmer för han. Vår by, vårt land, vår skola, allt det här, vi har behov för att vi drömmer om det. Hebreerne 11:3 säger vidare: i tro så förstår vi att världen är skapt av Guds ord och det vi ser det har sitt upphav i det usynliga. Jag ska prova att ta en engelsk version för den är lite intressant vad som står i den engelska. Nu säger han amerikaner, han är där on the back seat. Och vi har alltså att det står det här med i tro så förstår vi att världen är skapt av Guds ord. Och att det vi ser har sitt upphav i det synliga. Alltså det vi ser idag, det är liksom som Walt Disney. Grunden till att du ser en himmel och jord och planta, buske och flotta, vackra människor som kan spela låsang och allt det. Det är för att Gud han såg det för det började att ske. Han drömde om det, han hade visualiserat sådär att sån kommer till att bli. Men i den engelska versionen så står det lite intressant ord här. Det står det omtrent detsamma, men så står det: by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Och det var ett land med det ord framed som bara fanger mig lite. Vad är det där menas med det här med framed? Så alltså den engelska versionen snackar den framed, det betyder vara ramme. Att det är en ramme för en säng på något sätt. Vi ser det här ord faktiskt flera ställen genom Bibeln. Där i Psalm 103 så står det, där står det vi känner till vers i vers 14, så står det, för han vet hvordan vi är skapt. Han kommer i hu är vi är stöv. För han vet hvordan vi är skapt. Och igen så brukar den engelska New King James, den brukar, och flera andra engelska versioner, brukar det samma ord, för he knows our frame. He knows where does, for he knows our frame. Han känner till vår ramme. Jag ska prova gå lite in i det här. Jag börjar inte liksom såna typiska pastorting att göra. Har jag börjat gå in för liksom det greske, vad betyder det här framed? Var kommer det ifrån? Det var inte grekiskt, det var det hebreiska ordet. Och det som jag fann ut det är att det hentyds till år som betyder jetsa. Jag vet inte vad en jetsa är. Aldrig hört om det. Jag vet inte går att finna en jetsa heller, men i alla fall så är en jetsa det, det som år liksom stammar ifrån. Och det som är intressant med ordet jetsa, det betyder faktiskt föreställningsevne. På engelska heter det imagination. Alltså Gud, han känner vår föreställningsevne. Att det är en ramme, en ting som är. Gud, han ser, han vet om vår föreställningsevne, och den är brukt flera ställen genom Bibeln. Det kan vara i Första Mosebok kapitel 6 vers 5, hvis det är någon av de skriftställena. Första Krönikorna 28 vers 9. Och det som jag tror som är hentydet till, det är det som är med till att begränsa vår tro. Det som är med till att begränsa det som vi tror på kan ske. Det är vår evne till att föreställa ting. De ramarna som vi har till att tro på vad Gud han kan göra, det är med till att begränsa vår tro för ting. När jag kommer till Afrika så har de en de har en helt märklig tro, eller de har en fantastisk tro, en inspirerande tro. Där jag var nere nu så kommer vi ut i ett litet landsby, stille sted, där det är ingenting som sker, men där ute så hade de börjat att bygga en kyrka. Och vi hade en kampanj en gång, där stod en halv nästan färdig kyrka. Och så där och så möter vi pastorn för menigheten och börjar se oss runt, och där är ju inte några medlemmar, där är ju ingenting som är igång. Men de har sån tro på ett av de här kampanjerna, så vet de att Guds ande kommer, miraklande ting sker och Guds rike expanderar, så den börjar för vi kommer fram och bygger kyrkolokaler. Det är starkt. Så de har igång med att bygga tre, menar vi, bara så den ena, de har igång med tre. Skjønner jeg at det er noe i våre rammer som er med til å begrense for hva Gud han kan gjøre. Det du lever der vi er nå, det begrenser det imellom oss. Jeg skal komme med et eksempel. Og nå tror jeg får oppmerksomheten til noen. Er det noen sånne agronomiske bondefolk som vet hva det er? En der bak? En treske, ja. Det er visst nok den aller første automatiserte treske som finnes i Norge, kom til Norge. Jeg må si i notatene mine, 1915. En Massey Harris. Det som er interessant med den her, da den kom ut, da den kom til Norge, så var det det villeste, det største, det var det beste man kunne klare å produsere. Och det är ett bra exempel. Det är inte fel med den här. Det är inte i vägen med den. Det är en fantastisk träska. Här är vi inne och snackar i en New Holland. Det hade visst nog varit den största träska, är det vi kallar det. Skurre ett land sånt. Skurreträska. Alltså det är märkligt ord för mig. Så det visst nog varit den största som finns. Den här 12,5 meter liksom, kallar vi det kär. Eller något sånt. Kärbo. Jag imponerar idag med faguttryck och sånt, så den har 653 hästkrafter, ett land sånt där. Den här träskan, den kan i princip betjäna sig en person. Och det är nog vin med den här träskan, men jag är med på det är någonting som, hvis vi föreställer oss när vi ska ut och hösta, så är det det som vårt bild är, en träska. Men Gud, han är större än det som vi kanske har upplevt genom tiderna. Skjønner jeg hva jeg vil? At våre rammer kanskje for hva Gud han kan gjøre. Det kan være våre rammer. Vi tenker vi skal ut og treske, så skal vi bruke den her. Men Guds tanker, det er det neste. Det er den her. Det er hans tanker for hva han kan gjøre. Jeg har tatt et bilde til meg. Det kan være det noen som mer treffer det. Hva er det? Sikkert to Arne. Han er, jo, det er det. Det er trommesett, helt riktig. Du hadde trommesett i ditt med i dag også, jeg. Og det er en fantastisk tromme og gir en bra melodsang. Det jeg husker ikke hvor gammel det er. Men det er noen begrensninger i det her trommesettet. Hvis du tar neste bilde, så skal du prøve å se et annet trommesett. Ja, det er tøft hvis du fikk en del som monterte her oppe bak på siden. Det ble ikke plass til menigheten, vi har bare trommesett. Så. Men jeg er med på at her har de gitt noen rammer for hvor stort og hvor fantastisk helt sikkert en konsert kunne bli med et sånt trommesett her. Men det er noe med at det har man bygd ut rammene for hva som man kan lage et trommelyde. Mange flere muligheter. Folk som vil se et sånt trommesett som er trommest, de vil liksom bare sikle dagen lang og tenke, jeg skal endelig sitte og tromme på det her. Men jeg tror det er noe med at vi har noen begrensninger. Vi tenker kanskje trommesett ser sånn her ut, men Gud han har noen helt andre tanker om hvordan i rommet trommesett kan se ut. Helt andre tanker om hvordan menighet kan se ut. Helt andre tanker om hvordan ditt liv kan se ut. Så utfordre deg til å gjøre dine trommer, nei, ikke dine trommer, men dine rammer større. Jeg roter meg inn i mye rart. Jeg skal prøve å komme i gang med å lande det her snart. Beklager, det blir litt langt. Hvis vi leser om israeliterne i ødemarken, eller i villmarken, så kom de ikke inn i det lovede land, fordi de ikke hadde tro på en Gud som maktet å føre dem inn der hvor de skulle. Neste uke så skal vi se akkurat på denne historien om Josva, Kaleb og hele denne historien om hvordan de gikk fra det som skulle være en 11-dagers tur til å komme inn i det lovede landet. Det ble en 40-års, hva skal jeg si, død. Og de døde i ørkenen fordi de ikke koblet seg på det som var Guds løfter. Jeg har funnet noen skrifter nesten, og du kommer til å bli overrasket over hvor sterk det faktisk er den historien. De som koblet seg på Guds løfter og de som ikke gjorde det. Så det er noe med at vi har vårt ansvar til å tro. Avslutningsvis så skal jeg snakke litt om det med sunnhet i det med at det som er interessant med vår fantasi og vår forestillingsevne, det er at den er neutral. Altså vi har en fantasi, vi har en forestillingsevne, vi har ting, og den er neutral i seg selv, men hvordan vi bruker den, det kan ha ganske mye å si. Den kan enten jobbe for oss, eller den kan jobbe imot oss. Vi drømmer jo hele tiden. Vi fantaserer om ting. Og kanskje noen sitter og tenker her på hvilken mat du skal spise etterpå, og gleder seg til den der gåturen du skal gå i fjellet, grille den pølsen. Eller. Vi fantaserer, vi drømmer om ting, og vi har liksom ting frem i fatet. Men det er en forskjell på det som er tro, og det som er fantasi. For jeg tror det er viktig at vi forstår, det er ikke bare gå ut noe her etterpå, så skal du begynne å drømme alle mulige vilde tanker og drømme. Det skal jeg oppleve. Nå skal jeg ha den der Rolls Royce. Nå er det snart min. Eller et eller annet. Vi begynner å ha alle de her vilde drømme. For vår forestillingsevne i seg selv, den er neutral. Men det er forskjell på tro og fantasi. Man kan si sånn, en pervertert forestillingsevne, det kan gå på fantasi, det vil si at den er forskrytt, at det begynner å handle om mine egne behov, min egen, liksom, det vil jeg ha, det skal jeg oppleve, det handler om meg. Og det som er interessant med fantasi, at det kan godt stamme noen ganger fra et behov for, la oss si, å føle seg elsket. Vi har alle som behov for å bli elsket og tatt vare på for omsorg og sånn her. Men det kan også være penge. Liksom. Vi har en fantasi eller en drøm om at jeg skal ha penge nok til å forsørge meg selv og min familie, kunne betale mine regninger. Men så på ett eller annat tidspunkt underveis någon gång i det här med de här drömmar och fantasier, så blir det vad ska jag säga, perverterat, eller det blir skrytt fel på en samma måte. Att du behåller för att följa sig älsket, så börjar man plötsligt fantasera om att den här kärleken den ska jag få genom en annan person som jag inte är gift med. Gud han hade lovat dig försörjelse, men plötsligt så börjar du ta allt till dig själv. Alla dina pengar, du delar inte med någon andra, även om de har behov. Eller du köper de här ting för att andra ska börja se på dig och säga, wow, vad är du välsignad, vad är du succéfullt och alla de här tingarna. Talar jag lite hårt idag eller? Nej, det är meningen att tråka lite på någonting. Alltså, för det är något med att vår dröm och vision, det är inget till oss själv. Andra Korintherbrevet kapitel 10 så står det så här: vi river ner tankebyggningar, allt stort och stolt som reser sig mot kunskapen av Gud, och vi tar varje tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Alltså det finns tankar som vi måste ta till fange för de börjar flytta in. Det är dig som är sheriffen, jag ska säga chefen i ditt sinne. Det är dig som är sheriffen, och det är tankar som du må begynna och ta till fange så att de inte börjar fästa sig i ditt sinne. Det var en som sa så här med det med tankar, det är att sammanlignat med fula. Du kan inte förhindra liksom fulorna ska flyva över hodet ditt. De är det, och allt tankar kommer in och ut ur hodet, och vi blir påverkade av allt det här. Du kan inte nödvändigtvis förhindra det, men de kommer och de flyver in över hodet ditt, men du kan förhindra att de börjar bygga rede i hodet ditt och fäste sig och sätta sig fast där. Varför snackar jag om det här? Jag tror det för att de har tankar som inte vi tar till fange, som handlar om mig och mitt och allt det här. Det är det som kommer till igen och igen tillbaka till oss och ödelägger vårt liv. Alla de här tankar som får fritt spillrum, där var det inte du är sheriffen och börjar få kontroll på dem, där vill de börja ödelägga för dig. Jag tror det är en salvet föreställningsevne. Det är något med att vi har en föreställningsevne. Vi har fantasi som kan gå på mig och mitt eget, och det handlar om allt det som jag ska få bygga upp. Så finns det tron som handlar om det som Gud han gör. I Gamla testamentet så är det en historia om en grupp av människor som sätter sig för att de vill bygga en höjbyggning, Babels torn. Och du läser om den i Första Mosebok kapitel 11. Och de bestämmer sig för att bygga ett torn upp till Gud, för de vill egentligen ta över Guds position. Så vi tränger inte mer, vi har inte bruk för Gud, men Gud han kommer ner och så börjar han att förvirra deras språk. För Gud han säger sånt som, ja men det är det här folk, de är ett. Och ingenting vill vara omöjligt för dem, uansett vad de bestämmer för sig. Uansett vad de börjar drömma om, så vill det vara möjligt för dem. Så vår drömmar de kan enten tas in emot Gud, eller så kan de tas bort för Gud. På den engelska versionen så står det, what they imagine to do. Vad de börjar föreställa sig. Vad än de börjar föreställa sig, så kan de lyckas med det. Dina visioner, de vill enten arbeta för dig eller emot dig. De vill enten ta dig emot Gud eller bort från Gud. Dina pengar, din status, din drömme bringer dig närmare Gud eller bort från Gud. Så det här är inte något vi börjar snacka om, men nu ska vi börja ha en sån härlighetsteologi. Visst är det någon som huskar den? Och liksom engelska så säger jag, name it or claim it. Name it and claim it. Att allt det är sån, nu vill jag ha det här. Nej, det är inte sånt där. Vi kopplar oss in på det som Gud han har. Det är inte sån Aladdin. Jag satt och såg på sån Aladdin-film igår. Var man gnir på den här, vad heter det? Lampa. Och så får man allt det som man vill. Nej, det är inte sån Guds löfte här. Det handlar inte om dig och ditt. Gud han välsignar det som han ger han ära. Det som bringer dig närmare han. Det som lyfter andra människor upp. Det som gör hans rike växa och expandera. Det som ger energi till vår fantasi, det är köttet. Varje gång du börjar fantasera om ting som inte är gudigt, så är det köttet som är involverat. Men salvede visjoner, de er inspirert av Den hellige ånd. Og derfor kan vi nå bare lese litt det som jeg skrev, for der kan vi ikke leve et seierrikt liv uten å være utrustet av Den hellige ånd. Det er der du går fra å være til at Jesus, han er ikke bare min frelser, men han er også min herre. Vi ikke bare har Jesus som vår frelser. Alle vil bli frelst, alle vil oppleve Guds godhet og alle de her tingene. Men vi går derfra hvor vi sier, Jesus, du er ikke bare min herre. Du er ikke bare min frelser, men du er også min herre. Hvor du har autoritet, hvor du har tale rett inn i mitt liv. Gud, han sier han har så mye planer for oss å komme inn i meg. Men vi kommer aldri dit hvis vi selv vil være herre i vårt eget liv. Hans nåde, hans fred, hans tilgivelse. Hans fred, den er frelsen, den er gratis. Det kostet Jesus alt at du skulle få den. Det kostet Jesus alt at du skulle få alt det som han har gitt deg. Så la oss gi opp og selv være herre. Men la han få lov til å ta over den rollen i vårt liv. Og la han få lov til å sprenge noen av de her grensene i vårt liv. La oss få lov til å begynne å tenke annerledes om hva Gud han makter og formår og kan. Ikke bare vår egne liv, men i vår nasjon og i vår by og vår område. Amen. Om ikke Herren bygger huset, så bygger han forgjeves. Men jeg tror det er noe med at det siste som jeg snakker om, det her, la Gud være Herre i vår liv. Ikke bare la han være frelsen. Det er derfor hvor du går for å si, ja, jeg har penger til å kjøpe den her fantastiske, fine bilen, og den vil jeg ha til å høre på. Ja, men Gud sier, nei, ikke kjøp den. For det der handler bare om dine drømmer, visjoner, alt det der. Men gå fra og gjør det som min vilje. Jeg tror det er et kall til at vi kommer inn i det, eller Jesus blir den herre, og underlegger vår egen vilje inn under hans. Jesu navn. Far, jeg takker deg, og jeg priser deg. Jesus, vi ærer deg, vi løfter deg opp. Og far, jeg ber deg med denne dagen her. Her så skal vi kjenne at vi blir satt fri til det drømmet større. Så jeg tenker mer om deg, jeg tenker mer om hva du makter, hva du formår, og din kraft her i oss her, så mye mer. Herre, det er for det vi ser foran oss. Takk for at du gir oss nye drømmer, større drømmer her. Utvider vår horisont så vi får lov til å se alt det som du rommer, det som du makter her i vårt land. Takk for at vi skal få lov til å se et land forvandlet her. Her ikke her uten styring og guiding og alt det, men far, vi får lov til å se et land her som er ledet av deg, som bringer deg ære. Og mennesker får lov til å vokse opp her i beskyttelse og bevarelse. De får lov til å kjenne og tale rett om seg selv. For la oss få lov til å drømme dine tanker for vårt område, for vår nabo og for vår barn her. Jesu Kristi navn.